åstunda från Guds folk, det är era förböner.
And I say that earnestly and honestly.
Och jag säger det uppriktigt och ärligt.
Sometimes we see people who are doing something for God.
Ibland ser vi människor som gör någonting för Gud.
And we don't see the people behind them.
Men vi ser inte de som är bakom.
There was a great man of God many years ago in America, D.L. Moody.
Ja, för länge sedan så fanns det en stor gudsman, D.L. Moody, i Amerika.
And he had some tremendous revivals.
Som hade en del fantastiska väckelser.
But what most people don't know about D.L. Moody.
Men vad de flesta människor inte känner till om när det gäller Moody.
That everywhere D.L. Moody was going to go in revival.
Det är att varhelst Moody gick och hade väckelser.
There was an old couple.
Där fanns det ett gammalt par.
A retired couple.
Pensionerat par.
And everywhere that he was going to go, they would go and seek God before he came there.
Och varhelst han gick så gick de före och sökte Gud på den platsen.
They would lay on their face before God for days and seek the face of God.
Och där låg de på sina ansikten i dagar och sökte Herren.
For God to send revival.
Att Gud måste sända väckelse.
You see, God sees a lot differently than we do, doesn't he?
Gud han ser på ett annat sätt än vad vi gör, eller hur?
We see what's up in the spotlight.
Vi ser på det som är liksom framträdande och som är på scenen.
But God sees everything that's going on.
Men Gud han ser.
We talked the other night about the story of Elijah and Elisha.
Häromkvällen talade vi om berättelsen om Elia och Elisa.
Tonight we're just going to talk about Elijah.
Ikväll ska vi bara tala om Elia.
I kind of want to finish up the story.
Jag vill liksom avsluta den här berättelsen.
The story is in 1 Kings, the 19th chapter.
Och vi återfinner den i första Konungaboken och det 19 kapitlet.
We've got to turn over there.
Om vi vill gå till det sammanhanget. Första Konungaboken 19.
We're going to read verse 9. Talking about Elijah.
Där talas om Elijah.
And he came unto a cave and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him and said unto him, what are you doing here, Elijah?
Där gick han in i en grotta, och den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom, och han sa till honom, vad vill du här, Elijah?
This place. Father, we thank you for your word.
Father, we thank you for your word.
We thank you, God, for these people that are here.
And we thank you for the men that are here.
I pray, God, that the anointing of your spirit may fill us tonight with the wisdom of God. God, that in that wisdom we might serve you. And to walk with you, God, in a better way than we ever have. Father, we pray in Jesus' name.
Father, we dare that I hear tonight.
Amen.
Amen.
Elijah is one of the most flamboyant people in the Old Testament.
Elijah, han är en av de mest, vad ska vi säga, flamboyant.
Exciting.
Ja, de mest intressanta, hänförande personerna i gamla testamentet.
He's not your ordinary run-of-the-mill prophet.
Han är inte den vanliga typen av profet.
I mean, this guy can call fire down out of heaven.
Han kan kalla eld från himlen.
In the English Bible, he prayed 63 words.
I den engelska Bibeln så ber han 63 ord.
And fire came out of heaven.
Och så kommer eld ner från himlen.
I've prayed thousands of words and haven't even got a spark. And this man walked with God. And in this story in the 19th chapter of 1 Kings.
Well, we don't have that question from the first
we find something that's completely out of character for Elijah's life.
So, finner vi någonting som inte alls stämmer med Elias karaktär.
In the 18th chapter of 1 Kings,
i det 18 kapitlet i samma bok,
Elijah challenges the prophets of Baal to a sacrifice.
Så utmanar Elias valsprofeterna till ett offer.
And the prophets of Baal and Elijah both were going to offer an offering unto God.
Både Elia och Baalsprofeterna tänker offra ett offer till Gud.
But they weren't going to put any fire under the sacrifice.
Men man tänkte inte tända eld på det hela.
And Elijah said that the God that answers by fire, let him be God.
Utan Elia säger att den Gud som svarar med eld, låt honom vara Gud.
I still believe he answers by fire.
Men jag tror att han fortfarande svarar med eld.
The prophets of Baal decided that was a good thing to do.
Och Baalsprofeterna tänkte att det här var ju en bra idé.
And there were something close to 900 of them out there prophesying.
Så det var cirka 900 där ute och profeterade.
They had their sacrifice.
Och så hade de sitt offer.
And they prophesied for hours.
Och de profeterade i timtal.
You know, I hear a lot of prophesying.
Jag har en hel del profeterande.
I can tell you what they were prophesying.
Jag kan tala om för er vad de profeterade.
The Bible doesn't say exactly what they said, but I can tell you what they
said.
They were saying Baal is going to send the fire. They were prophesying, thus saith Baal. The fire is on the way. But it never came. They prophesied all day long. You know, I wonder about some of the prophecy I hear today.
Och jag undrar när det gäller en del profetior som man hör idag.
I hear prophecy for hours and hours sometimes.
Man kan höra profetior som pågår i timtal.
And you never see anything come to pass.
Och så ser man aldrig någonting hända.
I'm telling you, there's a reality in God.
Jag skulle säga att det finns en verklighet i Gud.
But there's also a counterfeit.
Men det finns också en efterräkning.
There's also that tries to take the place of God.
Det finns alltså någonting som försöker ta Guds plats.
The scripture tells us we can know the prophet by what happens.
Och skriften säger att vi kan känna profeterna genom vad som inträffar.
And I understand why Paul said to despise not prophecy.
Jag förstår vad Paulus menar när han säger att vi ska inte förakta profetiskt tal.
When I was a young fella, most of you know I was 50 years old yesterday. I know it's hard to believe. Well, when I was a young person, and I first told people I was called to preach, nobody believed me.
Var ingen som trodde mig.
And there was a reason for it.
Det fanns en orsak till det.
My hair wasn't curly.
Jag hade inte krulligt hår.
I said, brother, father, what are you talking about? It's not like your brother's hair right over here. Whenever somebody came into the church back then,
när helst någon då kom in i kyrkan,
and they had real nice brown curly hair, somebody would go prophesy over them.
Så kom det fram någon och profeterade över den personen.
And say, God has called you to preach.
Och sa, Gud har kallat dig att predika.
Nobody ever prophesied over me.
Men det var ingen som profeterade över mig.
And I thought about dyeing my hair and curling it.
Jag tänkte jag skulle ta och locka mitt hår.
I thought I could get a call from God that way. But you know, God doesn't look at the color of our hair, does it? If he did, a lot of folks would confuse him. Amen. This prophet of God had a call on his life. He knew when he prophesied it was the word of the Lord. It wasn't like the prophetic word of the Baal prophet. And whenever Elijah had challenged them to this particular sacrifice, Elijah already knew that God was going to answer by fire.
Så visste Elia redan att Gud skulle svara genom eld.
A true prophetic word knows what God is going to do.
Därför att en sann profet vet vad Gud kommer att göra.
I don't believe in prophesying and then hoping God will do it.
Jag tror inte på profetia och så hoppas man att Gud ska göra det.
There was a lady in my church one time.
Fanns en kvinna i min församling en gång.
They've been trying to have a child for a long time.
Man hade försökt att få barn.
And they had adopted a child.
Och de hade adopterat ett barn.
And one day when we were up around the front of the church praying,
och en gång när vi var framme i kyrkan och bad,
the Spirit of God spoke to me.
Så talade Guds ande till mig.
And he said, I'm going to give that woman a baby.
Och han sa, jag kommer att ge den här kvinnan ett barn.
And she was my niece.
Och hon var min dotter.
And I walked over to her and I said, Teresa, God is going to give you a child.
Jag sa, Teresa, Gud kommer att ge dig ett barn.
The doctor was sitting in the audience that was her doctor.
Och hennes doktor satt i församlingen.
And I saw him shaking his head. He already knew that they couldn't have two. But what he didn't know was God knew they could. And she began to rejoice in the word of the Lord. In less than 45 days, she was pregnant. The word of the Lord comes to pass. Amen. That reminds me of a man one time that said his favorite words in the Bible were, it shall come to pass. Somebody asked him why.
And
he said, it doesn't matter what comes my way, it's going to come to pass. Elijah prophesied or prayed 63 words and fire came out of heaven. And so Elijah called all the children of Israel to slaughter the prophets of Baal. And so they destroyed the prophets of Baal. But there was a woman who was the wife of the king of Israel. And Israel's king's name was Ahab. And his wife's name was Jezebel. And she was bringing the Baal religion into the land. And so when she found out what Elijah did, she sent word to Elijah. And she said, by tomorrow, I'm going to have you killed. And you know what the great prophet of God did? Verse 3 says he ran for his life. he stood up to 850 prophets of Baal.
Han stod emot 850 Baals profeter.
And he runs from one little painted woman. he just runs as fast as he can, as far away as he can. And then he comes to a tree and sits, a juniper tree, and sits down. And he's having what we used to call in America a pity party. I feel sorry for myself. Anybody here ever have those? When God hasn't done things exactly like you think they ought to have been done, then we sit down and say, oh, poor, poor, pitiful me. God shouldn't have done this to me. And then he starts praying. He said, oh, Lord, just let me die. Have you ever prayed a lie to God? I did one time. I was having difficulty with my prayer life. And I went to God one day. And I said, God, I want you to help me to pray. I said, God, you know I want to pray. I want to see your face. I want you to help me. And about that time, God said, liar. He said, you don't want to pray. He said, you don't want to see my face. He said, you need to learn to be honest with me. And I said, God, you're right. As usual. I don't want to pray. I don't want to seek your face. But I said, if you'll help me, I will. And you know, God took me at my word and blessed me with prayer life. When I became honest with God. Now, the prophet says, oh God, just let me die. He's having a real pity party here. If he really wanted to die, why didn't he stay where Jezebel could get him? Oh, he didn't want to die. He just wanted God to come down and pat him on the head, you know. And say, you poor fella. But God didn't do that. God sent an angel. And the angel cooked some food for him. And he made him eat the food. And then he told him they had a journey to make. And Elijah went on this journey for 40 days and 40 nights. Unto a place called Mount Horeb. I've always been fascinated by mountains. It seems like when I'm looking at a mountain, I can see part of God's fingerprint. When he formed the earth, it just reminds me of his fingerprint. And the Bible talks about several mountains. The Bible tells us about a mountain called Mount Hebron. In Joshua the 14th chapter. Whenever the children of Israel had sent the spies over into the promised land, Caleb had seen this beautiful mountain. Caleb said, I want that mountain for my property. And when he came back from his spying, he told Moses, I want that property. And because Caleb had a good report, Moses told him, you can have that piece of property. I love to preach on that particular passage of Scripture. Caleb came to Joshua one day after they had come into the land, and he said, give me that mountain. You just bless me and I'll go take it. It speaks to me of a walk of faith with God.
Det talar till mig om en trosvandring med Gud.
And I appreciate that passage of scripture.
Och jag uppskattar detta skriftställe.
And there's the mountain that Abraham offered his son on. God told to Abraham one day to take his son an offering on Mount Moriah. And it's a beautiful story that we read there. Did you know what the name Mount Moriah was changed to later on? They changed the name of it.
Man ändrade sedan Moria, namnet Moria, till någonting annat, till ett annat namn.
Mount Moriah was later called Mount Zion.
Moria berg blev senare kallat Sions berg.
And there's a hill on Mount Zion.
Det finns en kulle på detta berg.
It's called Golgotha.
Den kallas Golgotha.
Did you know when Abraham offered his son?
Vet du när Abraham offrade sin son?
At the place God showed him to offer.
På den vilken plats det var som Gud visade honom att offra.
He offered him at the exact same spot that Jesus had crucified hundreds of years ago.
Han offrade sig på samma plats där Jesus blev korsfäst 150 år senare.
Here was a covenant father offering the promised son.
Här var en fader till förbundet som offrade löftet son.
There was a ram caught in the bushes.
Det var en
by the horn.
Rävling som hade fastnat i ett busksnö i hornen.
Here's a substitution.
Och här har vi då substitutet eller ersättningen.
It's a dress rehearsal for Calvary.
Det är alltså en påminnelse om, eller det är en repetition inför Golgata.
This is the mountain of salvation.
Detta är alltså
the Bible talks about Mount Sinai.
Och så talar Bibeln om berget Sinai.
Sinai is where God gave the law.
Och Sinai så gav Gud lagen.
And if anything even touched the mountain, it was supposed to be put to death.
Om något rörde vid det här berget, så måste det dödas.
You see, I've done some research on these mountains.
So jag har gjort lite forskning när det gäller den här bergen.
They fascinate me.
De har fascinerat mig.
But Mount Horeb represents something else.
Men Horeb berg representerar något annat.
Each of these mountains in the Bible represents something spiritual.
Men för alla de här bergen i Bibeln representerar någonting andligt.
And Mount Horeb represents something.
Och berget Horeb representerar något.
That I want to share with you this evening.
Och det vill jag dela med er den här dagen.
We have a lot of gospel songs in America. And they talk about climbing the mountains and so on. And they're talking about faith and about those kinds of things. But Mount Horeb is a different kind of mountain. Whenever God had brought the prophet of God there,
när helst Gud hade fört sin profet dit,
the word of the Lord came unto Elijah.
När han hade fört sin profet dit, så kom alltså Herrens ord till Elia.
And he said, what are you doing here, Elijah?
Och så säger Herren, vad gör du här, Elia?
Whenever God asks a question,
när helst Gud ställer en fråga till dig,
it's not because he wants to know the answer.
Så är det inte därför att han vill veta svaret.
He wants you to know the answer. If God ever asks you a question, remember that. He already knows. He wants you to know. When Adam and Eve had sinned in the Garden of Eden, and they hid themselves in the garden, God said, where are you, Adam?
Så frågade Gud, var är du, Adam?
Didn't you know God already knew where they were?
Ja, men förstår du inte att Gud redan visste var han var någonstans?
He wanted Adam to know where he was.
Han ville att Adam skulle veta var han var.
If God was to ask you that question tonight, how would you answer him?
Om Gud skulle ställa en sån fråga till dig, så hur skulle du svara?
Do you know where you are with God tonight?
Vet du var du är med Gud i kväll?
That's a serious question, isn't it?
Det är en allvarlig fråga, eller hur?
But the prophet of God is asked a question, what are you doing here?
Men, Gud frågar alltså till profeten, vad gör du här?
And the prophet of God began to talk about his vision.
Och Guds profet, han börjar på tala om sin vision.
He said, I'm very jealous for you, Lord.
Ja, Herre, jag verkligen nyfälskar för dig.
Your children have thrown down your altars and killed your prophets.
Och dina barn, de har rivit ner altarna och dödat profeterna.
Now this is in verse 10. And I am the only one left serving God.
Och jag är den enda som är kvar som tjänar dig, Gud.
Boy, are you in trouble with God when you say that.
Om du säger så till Gud, då har du problem.
Now, we're beginning to see what Mount Horeb is all about. It's a place where God needs to deal with us. And as soon as God had asked him this question, God told him to go out and stand on the edge of the mountain.
So, tell Gud till honom att han ska gå ut och ställa sig på kanten av berget.
And he said, God passed by.
Och Gud passerade.
Wow, makes me want to stand up when I say that.
Gud förbi.
And
om jag vill stå upp när jag säger det.
God passed by.
Gud förbi.
And it says there was a great wind. A wind so strong it broke rocks in pieces.
Stark vind så att den bröt sönder stenar.
We don't even have winds like that in Mississippi. Then there was an earthquake.
Then efter stormen kom den jordbävning.
And the scripture says that God wasn't in the wind, or God wasn't in the earthquake.
The scripture says that God was not in the wind, or He was not in the jordbävningen.
And after the earthquake, God sent a tremendous fire. But it says God wasn't in the fire. And then there came a still small voice to Elijah. He wrapped his face in the mantle and he said, he went out to before God. And God asked him the same question again.
Så ställer Gud samma fråga igen.
He said, what are you doing here, Elijah?
Han frågar, vad vill du här, Elijah?
And Elijah said the same thing again.
Och så svarar han samma sak igen.
They killed your prophets and I'm the only one left serving God.
De har dödat sina profeter och jag är den enda kvar som tjänar.
Nobody else is walking with God besides me.
Ingen annan vandrar med Gud utan mig.
In 1984, when God was speaking to me so much,
1984, när Gud talade så mycket till mig,
He told me something every single day.
Så sa han någonting till mig varenda dag.
Every single day He said to me, judge not, lest you be judged.
Varenda dag sa han till mig, döm icke för att inte må bli dömd.
I thought about that many times.
Och jag tänkte på det många gånger.
And sometimes it's very hard for us to grasp what God is really saying to us.
Ibland är det väldigt svårt för oss att fatta vad Gud verkligen säger till oss.
But we can find in what happened to Elijah here something that might minister to us about this subject.
Men vad som hände med Elijah, det är någonting som kanske kan ge oss ljus i det här ämnet.
Let's examine Elijah's problem very quickly.
Vi låter oss examinera Elijahs problem.
Elijah had got his eyes off of God.
Elijah hade vänt sina ögon bort ifrån Gud.
There was a time when Elijah had his eyes totally on God.
Fanns en tid när Elijah hade sina ögon helt och hållet på Gud.
He was fed for 3.5 years supernaturally.
Han blev fed och fick näring under 3.5 år. Mat alltså på ett övernaturligt sätt.
3.5 years he never missed a meal.
3.5 år och han missade inte en enda måltid.
Provided by a miracle from God.
Och han blev försedd genom ett nytt mirakel.
And then he comes and calls down fire out of heaven.
Och så kommer han och så kallar han ner eld från himlen.
And then he goes up and prays until it rains.
Och så går han upp och ber tills det regnar.
3.5 years before this, he has prophesied that it's not going to rain.
3.5 years tidigare har han profeterat och sagt att det kommer inte regna.
And God had shut up the heavens for 3.5 years.
Och Gud hade tillslutit himlen i 3.5 years.
Now here's a man that has known what it means to have the power of God in his life.
Så här är det en man som vet vad det har varit att äga Guds kraft i sitt liv.
But then he got his eyes off of God.
Men så får han ögonen lämnar Herren.
One of the strongest lessons in the Word of God is right here.
Och detta är en av de starkaste lektionerna som finns i hela det tid.
I've never done the things that Elijah did.
Jag har aldrig någonsin utfört de här stora verken som Elijah gjorde.
I've never called fire out of heaven.
Jag har aldrig nedkallat eld från himlen.
I never prayed until it didn't rain for 3.5 years.
Jag har aldrig bett att inte ha regnat för 3.5 år.
I've never seen the things that this man God seen.
Jag har aldrig sett de saker som den här mannen har sett.
And if this man can miss God like this.
Och om den här mannen kan missa Gud på det här sättet.
If this great prophet of God can get his eyes off of God.
Om en sån stor gudsman kan få sina ögon bort ifrån Gud.
Then I need to understand that I can get my eyes off God.
Då måste jag också förstå att jag kan förlora blicken på Gud.
That's the first lesson I draw from this thing tonight.
Det här är den första läxan och lärdomen.
If he could get his eyes off of God, I know I can.
Om han kunde ta sina ögon från Gud, då vet jag att det kan jag också.
And I know you can.
Och jag vet att du kan det.
So Mount Horeb is to teach us something.
Så berget Horeb ska alltså lära oss någonting.
God passed by.
Gud gick förbi.
I'm telling you, if you want to be humble, just let God pass by.
Om du vill vara ödmjuk, låt Gud gå förbi.
I see people sometimes talking about having God, having visions and having seen great things.
Jag hör ibland människor som säger att de har haft visioner, att de har sett stora ting.
And there's an air of pride about everything that they do.
Och det finns i allt vad de gör finns det en atmosfär av stolthet.
I don't really believe they've seen the Lord.
Då tror jag inte att de verkligen har sett Herren.
When you see him, it has exactly the opposite effect.
När du ser Gud, då får du den rakt motsatta effekten.
You go back and read this book.
Gå du tillbaka och läs det här ordet.
When people had visions of God, they fell on their face before God.
Alltså när människor i ordet här hade visioner från Gud, då föll de på sin ansikte inför Gud.
And they were humbled by the presence of God.
Och de blev ödmjukade utav Guds närvaro.
If I ever need a good humbling,
så om jag verkligen behöver bli ödmjuk,
which is usually every afternoon,
som regel varje eftermiddag,
I just spend some time in the presence of God.
Så behöver jag bara tillbringa lite tid i Guds närhet.
And I'm going to tell you when he passes by.
Så ska jag säga att när han går förbi.
You quit looking at yourself.
Då slutar du upp att se på dig själv.
And you get your eyes back on him.
Och så får du dina ögon tillbaka på honom.
But Elijah had a bad case of it.
Men för Elijah var det
a bad case of looking at himself.
Men han alltså såg, det var ett dåligt exempel, han såg för sig själv.
And so God just allowed a tremendous wind to come.
Och Gud tillät då en fantastisk stormvind att komma.
A wind that just broke rock.
En vind som bröt sönder klippor.
Maybe that's what God needs to do with some of our lives.
Kanske det är någonting som Gud behöver göra med en del av oss.
Sometimes I think we're kind of difficult for God to be with.
Ibland tänker jag att vi är på något vis, vi är svåra för Gud att ta i tur med.
Now folks, I'm liable to get excited here now.
Ja, nu tänker jag, nu blir ni väl hänförda här.
God's got three ways of dealing with our life.
Gud har tre sätt att ta i tur med våra liv.
First he sends the wind.
Först sänder han stormvinden.
Then he sends the earthquake.
Sen sänder han jordbävningen.
Then he sends the fire.
Sen sänder han elden.
Now it says God wasn't in it.
Och så heter det, Gud var inte i det.
Well, that speaks to me about something.
Och då talar till mig om någonting.
Whenever God allows us to go through something,
när Gud tillåter oss att gå igenom någonting,
he's not in it, but he allows it.
Så är han inte i det, men han tillåter det.
He's the one that allows it to happen to our life.
Han är den som tillåter det att ske i våra liv.
I'm telling you, God has sent some winds in my life.
Jag säger att Gud har sänt en del vindar i mitt liv.
Winds that could break rocks.
Vindar som skulle kunna ha brutit sönder klippor.
Winds that could crush these hard places in my life.
Vindar som skulle kunna krossa de här hårda sakerna i mitt liv.
And when that didn't work, God began to shake things.
Och när det inte fungerade, då började Gud skaka saker och ting.
In Hebrews the 12th chapter, the scripture says that God is going to shake things one more time.
Att Gud ska än en gång komma allting att bäva.
That everything that can be shaken will be shaken.
Och att allt det som kan bäva, ska bäva.
If there's something in your life that can be shaken, God's going to shake it.
Om det är någonting i ditt liv som kan bäva, så ska det också få bli.
If there's something in your life that can burn, God's going to let it burn.
Och finns det någonting i ditt liv som kan brinna, så kommer det också få brinna.
You don't have to worry about the real stuff, it'll stand the fire.
Du behöver inte oroa dig över det som är äkta vara, för det kommer att stå emot elden.
Paul said, some men build on this foundation gold, silver and precious gems.
Paulus säger att en del bygger på den här grunden med guld, silver och ädla stenar.
And some people build on it hay, wood and stubble.
Och en del andra människor, de bygger med hå, halm och strå.
The fire never bothers the gold and the silver and the gems.
Och den elden, den gör ingenting med guld, silver och ädla stenar.
No, they were formed by the fire, weren't they?
De har ju liksom kommit i och formats av elden.
All the fire will do to gold is just make it more pure.
Allt vad elden kan göra för guld är att bara göra det ännu renare.
All the fire will do to silver is just make it better.
Och allt vad elden kan göra med silver, det är att göra ännu bättre.
But the hay and the wood and the stubble is going to go up in smoke.
Det kommer bara att brinna och gå till rök.
You see, when we get our eyes off of God,
så när vi tar våra ögon bort ifrån Gud,
you're asking for God to send you to Mount Horeb.
Så ber du själva verket Gud att skicka dig till Horebs berg.
He's going to send you to that place and say, why are you in this condition?
Han kommer att sända dig till den platsen och ställa frågan, varför befinner du dig i detta tillstånd?
Do you understand why you're in the fire?
Förstår du varför du är i elden?
Do you know why I'm shaking your life like this?
Förstår du varför jag skakar ditt liv på det här sättet?
Do you know why these winds are coming against you?
Förstår du varför de här stormvindarna kommer emot dig?
Do we really know?
Vet du verkligen det?
God has a purpose in it all.
Gud har ett syfte i allt detta.
God has a way of getting our attention.
Gud har ett sätt att skapa uppmärksamhet.
After God got finished with the earthquake and the wind and the fire,
Gud var färdig med jordbävningen och vinden och elden.
God spoke in a still, small voice.
Så talade Gud genom en stilla sjukdom.
God wants you to come to the place you can hear him when he whispers.
Gud vill alltså att du ska komma till en plats där du kan höra honom när han viskar.
I have seen God shout at some people and they never heard him.
Gud ropa åt en del människor och de alla kan inte hört mig.
I'm serious. I have seen God working in people's lives.
Jag har sett Gud verka i människors liv.
And they don't even know God is anywhere around.
Och de vet inte ens att Gud är i närheten.
And God is shaking them. God is sending the fire in their life.
Och Gud skakar dem och han sänder eld i deras liv.
And they act like they're deaf.
Och de handlar som om de vore döva.
Sometimes I just want to go shake them.
Ibland vill jag själv gå dit och skaka.
They can't you hear God?
Och fråga, kan du inte höra Gud?
He's trying to get your attention.
Han försöker att få din uppmärksamhet.
Now I'm talking about when you get your eyes off of God.
Jag talar alltså om det att du tar din blick från Herren.
So you know when you judge your brother, you got your eyes off of God.
Vet du att när du dömer din broder, då har du tagit din blick från Herren.
You can't be looking at God and your brother at the same time.
Du kan inte se på Gud och se på din broder på samma gång.
God wants us to take our eyes off of our brother and get our eyes on him.
Vi vill att vi ska ta våra blickar från vår broder och sätta dem på honom.
I'm going to tell you a little something about sheep.
Och du ska berätta lite grann om får.
Do you know when the sheep can't see the shepherd, they do something strange.
Låt att man får dem inte kan se till dem. Herden så gör dem något märkligt.
The shepherd may be gone somewhere.
Alltså herden kanske han har gått sin väg.
And you know what they start doing?
Vet du vad de börjar göra?
Reminds me so much of church.
De påminner mig så mycket om församlingen.
They start butting one another.
De börjar alltså stånga.
They just start whacking each other.
Ja, stånga.
And they're trying to find out who's the biggest and the meanest and the best in the whole body.
Om du försöker komma fram till vem är störst och starkast och elakast och så vidare.
It's for the bragging rights, you know.
Det är för att de ska kunna skryta.
I don't know whether this is translatable or not, but in English they call it the pecking order.
Ja, det är alltså...
I used to raise chickens. And chickens have a pecking order. As a matter of fact, most animals have that. But sheep have this. As soon as the shepherd's out of sight, they begin to wham them. And they're trying to find out who's the best and who's the least. And as long as the shepherd is gone, this conflict happens. But you know what happens when the shepherd comes back? They forget all about the pecking order. And they all come up to the shepherd.
Och så alla kommer fram till herden.
And they want his touch.
Och så vill de bli vidrörda av honom.
They forget all about who's best and who's least.
Ja, glömmer bort allting om vem som är bäst och vem som är minst.
Doesn't that remind you of church just a little bit? I can always tell when people have their eyes off of God.
Man kan alltid se när folk har sina ögon från Herren.
After I finish preaching,
efter det att jag slutat predika,
people come up and say, but.
Så kommer folk och säger,
they call it the goat spirit. When the shepherd's there, when they can see the shepherd,
now don't come see here then.
Everything is wonderful.
We're out under that.
When God's people get their eyes off of the shepherd.
Also, when a good folk starts to look from here,
you're going to have trouble in God's people.
Då får man problem bland Guds folk.
When they have their eyes on the shepherd.
När de har ögonen på herden.
When you and I have our eyes on him.
När du och jag har våra ögon på honom.
We're not going to worry about who's the most spiritual.
Då är vi inte det minsta intresserad av vem som är mest andlig.
We're not going to worry who's the least spiritual.
Eller vem som är minst andlig.
We're not going to worry about who's got the greatest gift.
Vi bekymrar oss inte om vem som har de största gåvorna.
Or who's the greatest preacher.
Eller vem som är den största predikanten.
We're just going to gather around him and want to touch him.
Utan vi kommer bara samlas runt honom och vi vill vidröra honom.
As I said, God dealt with me about not judging our brothers.
Jag sa, Gud tog ju tid med mig när det gällde att jag inte skulle döma min broder.
Elijah said, I'm the only one serving God.
Och Elias sa, jag är den enda som tjänar Gud.
There are people that cannot go to any church anywhere.
Det finns människor som inte kan gå till någon kyrka någonstans.
Because they haven't found a church that's good enough for them.
Därför att de har inte funnit en enda kyrka som är god nog åt dem.
There's always something wrong.
Det är alltid någonting som är fel.
The pastor doesn't preach right.
Pastorn predikar inte rätt.
Somebody didn't shake my hand when I left that day.
Det var någon som inte skakade handen när jag gick därifrån en dag.
I had a lady quit my church one time.
En dam som lämnade min församling.
Because of a certain little thing that I say sometimes when I'm preaching.
På grund av en liten sak som jag säger ibland när jag predikar.
Just a little simple thing.
Liten enkel sak.
But she didn't like it.
Men hon tyckte inte om det.
And she met me on the front porch of the church.
Och så mötte hon mig vid frontdörren till kyrkan.
And she hadn't been saved in about 3 months.
Hon hade bara varit frälst i 3 månader.
And on the front porch of the church she said, I'm leaving this church.
Och så sa hon där vid entrén till kyrkan, jag tänker lämna den här församlingen.
God's given me a worldwide ministry anyway.
Han har givit mig, i vilket fall som helst, gett mig en världsvid tjänst.
We weren't spiritual enough for
så vi i den här kyrkan, vi var inte andliga nog åt henne.
But the sad thing is she was backslid in just a few weeks.
Men det sorgliga var det att hon var en avfällning bara inom ett par veckor.
And as far as I know, she's never served under this day.
Och så vet jag vet har hon.
If we judge our brothers, we'll be judged with the same judgment.
Så om vi dömer vår broder kommer vi själva att bli dömda med samma dom.
Now, over in America, we've had a real problem lately.
I Amerika har vi under senare år haft en hel del problem.
It's been in all the television and the newspapers.
Det har ju varit, det har märkts i TV och på i tidningarna och så vidare.
We had a very popular television preacher.
Vi hade en mycket populär TV-predikant.
Jimmy Swaggart.
Jimmy Swaggart.
Everybody knows who Jimmy Swaggart is.
Och de flesta vet för vem han är.
You've heard about Jimmy Swaggart.
Ni har hört om Jimmy Swaggart.
You heard what he did.
Ni har hört vad han gjorde.
And then we had another television preacher.
Så har vi en annan TV-predikant.
Had a Jim Baker.
Jim Baker.
And what he did.
Och vad han gjorde.
Then we had another preacher that went down to South America and.
Så har vi en annan som reste ner till Sydamerika.
Jim somebody, I forget his last name.
Jim någonting.
Jones, yeah, Jim Jones.
Jim Jones.
And I learned something.
Och jag har lärt mig. Från alla de här så har jag lärt mig någonting.
Never trust a preacher named Jim.
Förtrösta aldrig på en predikant som heter Jim.
I'm just teasing.
Ja, jag bara retas lite här.
Just want to see if he was awake. Just want to see if he was awake.
Ja, jag ville testa om ni var vakna fortfarande.
But whatever, I really had a lot of respect for Jimmy Swaggart.
Jag har faktiskt en hel del respekt för Jimmy Swaggart.
He preached the truth.
Han predikar sanningen.
But there was just something I couldn't put my finger on.
Men det fanns någonting med honom som jag inte kunde sätta fingret på.
My spirit, there was something in my spirit.
Fanns någonting i min ande.
There was something wrong there.
Att det, som sa att det var någonting som var fel.
Then finally it came out.
Slutligen så kom det ut.
And it really hurt the body of Christ in America.
Och det sårade Kristi kropp i Amerika.
When all of that happened.
När allt det här hände.
And it caused a lot of God's people to get into a judgment situation.
Och det fick den följden att en hel del av Guds folk trädde in i liksom en dömande attityd.
Most of you know he was caught in an adulterous situation.
De flesta av er vet att han blev gripen då i en eller det var en vad heter det? Äktenskapsbrott situation.
Now I'm going to ask you a question.
Och nu ska jag ställa en fråga.
I want you to think about it before you answer.
Och tänk på det här innan ni svarar.
Will you answer me honestly when I give you this question?
Vill ni svara mig ärligt när jag ställer den här frågan?
If it's a reasonable question, will you give me an honest answer?
Om det är en förnuftig fråga, vill ni då ge också ett ärligt svar?
How many of you thought you were better than he was?
Hur många av er har trott att ni var bättre än vad han var?
Come on. I did.
Jag trodde det.
Some of you wanted to raise your hand, but you didn't.
En del av er ville räcka upp hand, men ni gjorde det inte.
When you see a brother fall and get into sin, do you feel like you're better than they are?
När du ser en broder falla i synd, tycker då du att du är bättre än han?
Especially when they do something that's highly visible.
Speciellt när de gör någonting som är väldigt synligt och märkbart.
Do we think that we're better than they are?
Tror då vi att vi är bättre än dem?
I said to myself, God, I've never done anything like that.
Jag sa i mitt hjärta till Herren, ja men Herre, jag har aldrig gjort något sånt
där. Isn't that the way we feel?
Är det inte så vi känner?
We do little bitty things.
Vi gör bitty.
Little small things.
Ja, vi gör såna här små saker.
You know, we might gossip just a little bit.
Alltså vi säger att vi skvallrar lite grann.
That means we cut somebody's throat with our tongue. You know.
Det betyder att vi skär av halsen på någon med vår tunga.
We gossip just a little bit.
Det är bara lite skvaller.
We take up a reproach against our neighbor.
Och vi tar förlåt. Ja, vi lyssnar till en förebråelse eller vi förebrår vår granne.
We're going to be honest again now.
Låt oss vara uppriktiga på nytt.
Have you ever heard some real juicy gossip?
Har du någonsin hört något riktigt skvaller?
And anybody ever, you ever hear some real juicy gossip? Now we're going to ask you another question.
Vi ställer en annan fråga.
Did you tell somebody else about it?
Berättade du vidare det du hörde?
David said, "Blessed was the man that did not take up a reproach against his neighbor."
David sa att välsignad och salig är den som inte förebrår sin granne.
He talked about that man who was going to dwell with the Lord.
Han talade om den här mannen som skulle vara hos Herren.
Who shall abide in the tabernacle of the Lord?
Vem kan bestå i Guds tempel?
We talked about it last night.
Vi talade om det igår.
He that hath clean hands.
Jo, den som har rena händer.
And a pure heart.
Och ett rent hjärta.
And then it says, who taketh not up a reproach against his neighbor.
Och sen heter det också, som inte tar upp en anmärkning eller en förebråelse mot sin granne.
There's a lot of people got clean hands and a dirty heart.
Det finns en massa människor som har rena händer och ett smutsigt hjärta.
I might look at what Jimmy Swaggart did.
Jag kan ju se på det Jimmy Swaggart gjorde.
And I can say, God, I'm better than him.
Och så kan jag säga, men Gud, jag är bättre än han.
But you see, God doesn't look at things that way.
Men Gud ser inte på saker och ting på det sättet.
Sin is sin in the eyes of God.
Synd är synd i Guds ögon.
You can miss heaven for a little sin as well as you can a big one.
Du kan gå miste om himlen på grund av en liten synd lika väl som på grund av en stor.
The Apostle James.
Aposteln Jakob
said something I think we need to hear.
Sa någonting som jag tror vi behöver höra.
He said, if I keep all the things of the law.
Han säger det att om jag håller hela lagen,
and yet I offend in one point.
Men jag felar på en punkt.
I'm guilty of it all.
Då är jag skyldig till alltihop.
If God was to hang you over hell on a chain with 600 links on it.
Om Gud skulle hänga dig i en kedja över ett bråddjup, en kedja med 600 länkar.
How many do you have to break to go to hell?
Hur många länkar måste man ha sönder då för att man ska gå rakt ner?
30, 40, 50?
30, 40, 50?
No.
Nej.
Just one.
Bara en. Bara en.
You see, the thing about judgment you have to understand.
Det är någonting när det gäller dom som du måste förstå.
Is when you judge, you're saying, God, I'm perfect.
Det är det att när du dömer så säger du till Gud, jag är fullkomlig.
That's what Elijah said, I'm the only one that's perfect.
Det är vad Elias säger. Jag är den enda som är fullkomlig.
There are two seats that are in the throne of God.
Det är två platser på Guds tron.
One of them is called the judgment seat.
Den ena kallas för domarsätet.
The other one's called the mercy seat.
Och den andra kallas för nådastolen.
And there's too many of God's people today in the judgment seat.
Och det är för många utav Guds folk idag i domarsätet.
When we need to be in the mercy seat.
När vi behöver vara i nådastolen.
Whatever we begin to judge our brothers.
Och vad helst vi dömer våra bröder för.
We are saying unto God, God judge me by the work of perfection itself.
Så säger vi, Gud döm mig efter fullkomlighetens mått.
Turn over to Romans, the second chapter and the first verse.
Så går jag över till Romarbrevet kapitel 2 vers 1.
An amazing little verse.
Det är en förvånande vers.
Is everybody there?
Har ni hunnit dit?
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever you are, that judgest.
Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer.
For wherein thou judgest another, thou condemnest thyself.
Ty därmed att du dömer en annan, fördömer du dig själv.
For thou that judgest doest the same thing.
Eftersom du som dömer den andre själv handlar på samma sätt.
When you accuse your brother of sin,
när du anklagar din broder för synd,
and you judge your brother,
och du dömer din broder,
then you're saying, God, I want to be judged by the same standard.
Så säger du, Gud, jag vill själv bli dömd efter samma standard.
My brother isn't perfect, God.
Ja, Gud, min broder, han är inte fullkomlig.
I'm going to ask you a question.
Och jag tänker ställa en fråga.
Is there anybody here tonight that's perfect?
Är det någon här ikväll som är fullkomlig?
If you are, you're the first one I ever met.
Om du är det, då är du den första jag någonsin har träffat.
There wasn't but one perfect man that ever came to this world.
Det fanns inte en fullkomlig människa som har kommit till den här jorden. Det fanns en fullkomlig människa. En enda av dem korsfäste honom. En fullkomlig människa.
I don't know anybody that's perfect.
Och jag vet ingen annan som är så fullkomlig.
And I do not want to stand before God's judgment.
Och jag vill inte stå inför Guds dom.
I want to stand before the mercy seat of God.
Domarsätet, utan jag vill stå inför nådastolen.
I don't want to be judged by God's justice.
Jag vill inte bli dömd efter Guds rättvisekrav.
Do you understand that?
Förstår ni det?
I don't want justice from God.
Jag vill inte ha bara rätt och rättvisa från Gud.
We look at other people and say, God, we want justice.
Vi ser på andra människor så säger vi, Gud, vi vill ha rättvisa. Men står vi inför Gud, då säger vi, Gud, jag vill ha nåd.
It's the old problem that we find concerning ourselves.
Det är det gamla problemet som vi finner när det gäller oss själva.
I can understand how God can save a wretch like me.
Jag kan förstå hur Gud kan frälsa en stackare som jag.
But how in the world can he save a wretch like you?
Men hur i hela världen kan han frälsa en stackare som du?
Isn't that our problem?
Är inte det vårt problem?
I can perfectly understand how God can look over all of my faults.
Jag kan fullkomligt förstå hur Gud kan överse med alla mina fel.
But I want God to beat you to death every time you do something wrong.
Men jag vill att Gud ska piska dig till döds varenda gång du gör något fel.
Now that's not the way God does things.
Men det är inte så Gud gör saker. Första kvällen sa jag någonting som jag vill säga på nytt.
God didn't give me the law so I could keep it.
Gud gav inte lagen för att jag skulle kunna hålla den.
He knew when he gave the law that I was going to break it.
Han visste när han gav lagen att jag skulle bryta den.
No man has ever kept it and no man ever will.
Ingen människa har någonsin hållit lagen och ingen kommer att göra det.
Except Jesus Christ.
Utom Jesus Kristus. Han är den ende.
But God gave the law for a purpose.
Men Gud gav lagen för ett syfte.
If you're trying to be justified by the law of God, you're not going to make it.
Om du försöker bli rättfärdiggjord genom lagen kommer du inte att klara det.
The law has one purpose.
Så lagen har ett syfte.
And that is to show you how lost you are.
Och det är att visa dig hur förlorad du är.
Paul said, how would I know that coveting was a sin unless God had said, "Thou shalt not covet."
Och Paulus säger, hur ska jag kunna veta att girighet är en synd om inte lagen säger att du ska inte ha begärelse till din nästas egendom?
That's in Romans 7, if you need it.
Romarbrevet 6 talas om det här.
By the law is the knowledge of sin.
Genom lagen kommer kännedom om synden.
I wouldn't have known what sin was unless I had the law.
Jag skulle inte veta vad synd var för någonting om jag inte hade lagen.
And so the law has but one purpose.
Så lagen har bara ett syfte.
It is to show me how lost I am.
Det är för att visa hur förlorad jag är.
And then the same book shows me Jesus Christ.
Och samma bok visar sedan på Jesus Kristus.
And shows me the mercy of God.
Och visar på Guds barmhärtighet.
And shows me how saved I can be.
Och visar hur frälst jag kan bli.
Not by what I've done.
Inte genom vad jag har gjort.
But by what Jesus has done on the cross of Calvary.
Utan genom vad Jesus har gjort på Golgata kors.
No man can ever be saved by what he has done.
Ingen människa kan bli frälst genom vad hon har gjort.
We're only saved by what Jesus has done.
Vi är bara frälsta genom vad Jesus har gjort.
Not of works, lest any man should boast.
Icke av gärningar för att ingen ska berömma sig.
There will be no boasting before God.
Vi kommer inte att ha någonting att berömma oss för inför Gud.
Now, let's go on just a little bit further.
Låt oss bara fortsätta ett litet
when Jesus
stycke
came,
till.
He began to preach the kingdom of God.
När Jesus kom så började han predika om Guds rike.
Now, if you thought the law was hard,
om du tycker att lagen var hård,
the law of the kingdom is harder than that.
Så är Guds rikets lag ännu hårdare.
I mean, he gives us a tough law now.
Han ger oss en ganska tuff lag nu.
He said if someone smites you on the right cheek, turn the left one.
Han säger att om någon slår dig på den högra kinden så vänd den andra till.
If somebody compels you to go a mile, go two.
Om någon tvingar dig att gå en mil så gå två.
If somebody sues you at the law for your coat, give them your coat also.
Om någon kräver att få din mantel så ge honom livklädnaden också.
Somebody asks something of you, give it to him.
Om någon ber någonting av ber att få någonting av dig så ge det.
Bless them that curse you.
Och välsigna dem som förbannar dig.
Pray for them that despitefully use you.
Och bed för dem som på ett orättmätigt sätt utnyttjar dig.
And so shall you be the children of your father who is in heaven.
Och på det sättet ska du kunna vara Guds älskade barn som är i himlen.
I can't do those things.
Jag kan inte klara det.
I've never been able to do those things.
Jag har aldrig klarat det.
He also said that I was to love my enemy.
Han säger också att jag ska älska mina fiender.
I have a hard enough time loving my friends.
Ja, så jag har till och med problem att älska mina vänner.
Now, lest you think you can do this, I want to remind you of something.
Om du tror att du kan klara det här så vill jag påminna dig om
when
någonting.
He commanded you to love your enemy,
när han befallde dig att älska din fiende.
The word there in the Greek is the word agape.
Så är ordet i grekiskan det ordet agape.
It's not just a matter of loving your enemy. You've got to love your enemy with God's love.
Då är det inte bara fråga om att älska din fiende utan att älska din fiende med Guds kärlek.
I can't do that.
Men jag kan inte det.
I'm serious, and neither can you.
Jag är uppriktig och det kan inte du heller.
You might say, well, Brother Potter, I turn the other cheek sometimes.
Ja, men säger du, ja men jag har vänt den andra kinden till faktiskt ibland.
But when you do, you're so proud of yourself.
Men när du gör det så är du så stolt över dig själv.
Oh, I'm so spiritual.
Oh, jag är så andlig.
We pick up the mirror and look at ourselves, you know.
Så vi tar upp spegeln. I Guds ord spegel och tittar på oss själva. Åh, oh, vad du var andlig idag.
Instead of having that, we've got pride.
Så istället för ha detta så blir vi högmodiga.
The law was to show me I couldn't save myself.
Lagen var till för att visa att jag kunde inte frälsa mig själv.
So what's the law of the kingdom?
Vad är då rikets lag?
Jesus said that you've heard it said of old, you shall not commit adultery.
Jo, där heter det att ni har hört att det är sagt i det gamla, du ska inte begå äktenskapsbrott.
But if you look upon the opposite sex with lust, you're guilty of adultery.
Men om du ser, men jag säger att om du ser på det motsatta könet med begärelse, så är du skyldig till äktenskapsbrott.
According to the kingdom of God, you're going to be judged as an adulterer just for looking.
Och enligt rikets lagar så kommer du att dömas för äktenskapsbrott bara genom att titta.
Jesus said, the law said, thou shalt not kill.
Jesus säger, lagen säger, du skall icke dräpa.
But Jesus said, if you hate your brother.
Men Jesus säger att om du hatar din broder,
you're the same as a murderer.
Så är du redan en mandråpare.
According to the kingdom law.
En mördare enligt Guds rikes lagar.
If you covet something that your brother has,
om du har begärelse till någonting som din broder har,
you're a thief.
Så är du en tjuv.
I stole two cars yesterday.
Jag stal två bilar igår.
Somebody came by in a brand new white Mercedes convertible.
Det var någon som kom med en spritt ny Mercedes, vit Mercedes som var cabriolet.
And I said, boy, would I like to have that.
Och jag sa, ah, det här skulle jag vilja ha.
How would you like to be judged by that law?
Nå, hur skulle du vilja bli dömd efter den här lagen?
Nobody can make it.
Ingen klarar det.
So what's it for?
Vad är den till för?
It has a reason.
Jo, den har en, det finns en orsak.
There is a life that can keep that law.
Det finns ett liv som kan hålla den här lagen.
Should I say it again?
Ska jag säga det igen?
There is one life that I know of that can keep that kingdom law.
Det finns ett liv som jag känner till som är mäktigt att hålla den här lagen.
As a matter of fact, that life lives in my heart.
Och i själva verket så finns det livet i mitt hjärta.
And if you're born again, it lives in your heart.
Och om du är född på nytt så finns det i ditt hjärta.
Now let's look at the punishment if you break this law.
Låt oss se på straffen nu då om du bryter den här lagen.
Every law has to have punishment, doesn't it?
För att det måste ju finnas, varje lag måste ju också ha ett straff.
If you break a law and don't have any punishment, nobody pays any attention to it.
Om du gör en lag och det inte finns någon bestraffning så, eller någon följd påföljd, så är det ingen som bryr sig om lagen.
What's the punishment of this law?
Vad är det för påföljd på den här lagen då?
Jesus said if you break one of these laws.
Och Jesus säger att om du bryter den här lagen.
I didn't make this up, it's in Matthew chapter 5.
Men det här har jag inte alls hittat på, utan det står i Matteus 5.
Jesus said whosoever shall break one of these laws.
Så Jesus säger att vem som inte håller den här lagen
and shall teach men so,
och lär människor så,
he's gonna be least in the kingdom.
Han kommer att räknas för den minste i himmelriket.
Every time I miss the Lord,
så varje gång som jag går miste om Herren,
I realize I'm just least in the kingdom.
så när jag missar Herren, jag inser att jag är den minste i riket.
When I can't turn the other cheek or go the second mile.
Alltså när jag inte klarar av det att vända den andra kinden till eller gå den andra milen.
I know something.
Då vet jag någonting.
I know the life of Christ isn't living through me at that point.
Jag vet då att Kristi liv inte lever genom mig i det ögonblicket.
You see, Christians have got an odd problem.
För att kristna har ju ett märkligt problem.
They think that after God has saved them.
De tror att efter det att Gud har frälst dem,
that they can just automatically do everything right.
Så kan de bara automatiskt göra allting rätt.
Doesn't work that way.
Men det fungerar inte så.
God saved you for a purpose.
För Gud har frälst dig för ett syfte.
And he put Christ in you for a purpose.
Och han har lagt Kristus i dig för ett syfte.
And that is so that this world might see Christ through you.
Och det är för att den här världen ska kunna se Kristus genom dig.
And wherever I fail the law of the kingdom.
Och var helst som jag misslyckas med att hålla rikets lagar,
I know that Jesus is not being seen through me.
Då vet jag att Jesus inte blir sedd genom mig.
And so I'm last in the kingdom.
Han är inte synlig genom mig, och då är jag den sista eller den minsta i riket.
That's why God did this.
Det var för Gud gjorde detta.
We try to make so much out of it.
Vi försöker att gröna ut det här och göra så mycket av det.
We struggle and try.
Vi försöker och vi kämpar.
Somebody smites us on the cheek.
Någon slår oss på kinden.
And so we turn the other cheek.
Och så vänder vi den andra kinden till.
But all the time we're holding it in our heart.
Men hela tiden så håller vi någonting i vårt hjärta.
We want to get even with that person.
Vi vill bli för
we want revenge.
Vi vill alltså ta hämnd på den här personen.
And if we get revenge,
och om vi nu får den här hämnden,
we see somebody else that gets revenge for us.
Då ser vi att det är någon annan som det här då.
Om vi ser en annan på hämnd på han.
Om vi ser någon annan hämnas på en person,
then we rejoice in our heart.
Då fröjdar vi oss i vårt hjärta.
When we see our enemy cast down.
När vi ser vår fiende bli utkastad.
We haven't made it yet.
Alltså, vi har ännu inte lyckats. Vi har inte klarat av det.
If somebody smites you on the cheek.
Så om någon slår dig på kinden.
And you have to think what you're supposed to do.
Och du då behöver fundera över vad ska jag göra nu då?
If you have to stop and think about it.
Så om du bara måste stanna upp och tänka.
What does the Bible say to do?
Vad säger Bibeln att du ska göra?
Then you're trying to serve God by the old law.
Då försöker du att tjäna Gud efter den gamla lagen.
You are not serving God after the new law.
Du tjänar inte Gud efter den nya lagen.
The old law is the law of Moses.
Och den gamla lagen, det är Mose lag.
The new law is the life of Christ.
Och den nya lagen, det är Kristi liv.
And as long as I keep trying to do those things.
Och så länge jag försöker att göra dessa ting.
I am fooling myself by a pretended spirituality.
Så lurar jag mig själv med en låtsas andlighet.
Can I tell you what true spirituality really is?
Så ska jag berätta för dig vad sann andlighet verkligen är.
True spirituality is Christ.
Sann andlighet är Kristus.
True spirituality is never a perfected self.
Sann andlighet innebär inte ett fullkomnat självliv.
For years I sought God for a perfected self.
I åratal så sökte jag Gud för att han skulle fullkomna mig själv. Bara för att finna att jag höll på att bygga ett slott på lösan sand.
And when God finally got my attention,
och när Gud slutligen fick min uppmärksamhet.
He said, son, it's got to come down.
Så sa han, son, det här slottet måste rivas.
You talk about wind, I had wind.
Tala om vind. Ja, jag fick uppleva vind.
I had earthquakes.
Jag fick uppleva jordbävning.
I had fire.
Jag fick uppleva eld.
All three at one time.
Alltihop på en gång.
But God began to tear down every single thing I had built in my life.
Men Gud började bryta sönder allt, varenda sak som jag har byggt i mitt liv.
And he made me to understand something.
Och så fick han mig att förstå någonting.
That true spirituality is a selflessness.
Att sann andlighet är alltså en brist på själv eller en osjälviskhet.
It is where self has come to mortification.
Det är alltså där jag själv har kommit till att bli dödat.
And in that place of mortification the spirit of God has begun to flow.
Och i denna plats där självet dödas, där börjar Guds ande flöda.
I guess I'm going too long here. But let me find a place to close.
Låt mig få.
I mentioned this the other day and I want to mention it again.
Ja, jag nämnde förra nyss här en sak som jag vill upprepa.
I knew about some problems in my life.
Jag visste att det fanns problem i mitt liv.
How many of you know about some problems in your life?
Hur många är det som känner till en del problem i sitt eget liv?
How many of you know about some problems in somebody else's life here?
Hur många är det som känner till problem i andra människors liv?
Don't tell anybody.
Tala inte om det för någon.
Don't take up a reproach against your neighbor.
Ta inte upp klagomål mot din granne.
And one day I was laying before God and I was really struggling with God.
En dag så var jag inför Gud och jag kämpade inför Gud.
And I said, God, I want you to help me with these problems.
Och så sa jag, Gud, jag vill du ska hjälpa mig med det här problemet.
And God spoke to me very clearly.
Och Gud talade till mig mycket klart.
He said, no, I'm not going to do it.
Han sa, nej, jag tänker inte göra det.
And I said, God, these weaknesses are so terrible.
Men jag sa, men Gud, de här svagheterna, de är så fruktansvärda.
He said, they don't bother me.
Han sa, de bekymrar inte mig.
He said, what bothers me is your strength.
Han sa, vad det som bekymrar mig, det är din styrka.
He said, you know you need me in your weakness.
Ja, du vet att du behöver mig i din svaghet.
He said, what you don't know is that you need me in your strength too.
Vad du inte vet är att du behöver mig i din styrka också.
How many ever heard of a giant by the name of Goliath?
Hur många av er har hört talas om en jätte som heter Goliath?
Everybody that's heard of Goliath.
Alltså, har alla hört det? Ja.
David and the sling and the giant, you know.
Ni har hört om David och hans slunga och så jätten.
Have you ever heard of a giant by the name of Ishbi-Benob?
Har ni någonsin hört om en jätte som heter Ishbi-Benob eller något sånt?
That's close.
Ja, ungefär.
A giant by the name of Ishbi-Benob.
And yet, this man Ishbi-Benob.
He was the younger brother of Goliath.
Han var ju Goliaths yngre bror.
Now we've all heard about David tangling with Goliath.
Vi har alltid hört om Davids slagsmål med Goliath.
But hardly anybody ever hears about David's battle with Ishbi-Benob.
Men om Davids strid mot den yngre brodern, det har vi inte hört.
When David faced Goliath,
så när David står inför Goliath,
he said, I come to you in the name of the Lord of hosts.
Så säger han, jag har kommit till dig i Herrens namn.
You, the giant said you come with a sword and a spear and a shield, but I come in the name of the Lord.
Så säger han, du har kommit med svärd och med sköld och så vidare, men jag kommer i Herrens namn.
And he killed Goliath.
Och så dödar han Goliath.
But several years later,
men åtskilliga år senare,
David and some of his men were out in the field.
Så var David och några av hans män ute på fältet.
And they came across some Philistines.
Och så kom de i kontakt med en del filister.
And among those Philistines was this giant Ishbi-Benob.
Och bland de här filisterna var den här jätten Ishbi-Benob.
And David tells his men,
och David säger till sina män,
you fellas take care of the regular size Philistines.
Ja, ni män, ni tar hand om de här filisterna med ordinär kroppsstorlek.
Leave the giant to me.
Och lämna jätten åt mig.
I'm the giant killer.
Jag är jättedödaren.
You know. And they got into battle.
Och så började striden.
And Ishbi-Benob almost killed David.
Och vad som hände, det var att den här Ishbi-Benob, han nästan dödade David.
If it hadn't been for one of David's men, the giant would have killed David.
Om det inte var på grund av en av Davids män, så skulle jätten ha dödat David.
There was a young man by the name of Abishai that saved David's life.
Det var en ung man som hette Abisha som räddade David.
Now why did that happen?
Varför hände det?
Because David went against this giant in his own strength.
Därför att David, han gick emot den här jätten i sin egen styrka.
When he faced Goliath, he came in the name of the Lord.
Men när han gick ut mot Goliath, då gjorde han det i Herrens namn.
But when he faced Ishbi-Benob,
när han gick ut mot Ishbi-Benob,
he didn't say, I'm coming in the name of the Lord.
Då sa han inte, jag kommer i Herrens namn.
He said, I'm coming in David's name.
Han sa i själva verket, jag kommer i Davids namn.
I'm going to go down there and prove how big I am.
Jag kommer att gå dit och jag kommer att bevisa hur stor jag är.
I'm going to show Israel that I've still got it.
Jag kommer att visa Israel att jag har fortfarande
makt. I'm still spiritual.
Jag är fortfarande andlig.
And he almost got killed.
Och han blev nära på dödad.
Abishai's name means the father of gifts. The father of gifts.
Nahab's namn betyder...
Abishai's name means the father of gifts.
Ja, Abishas namn, alltså han som räddade David, betyder fader till gåvor.
Sometimes it takes the gifts of the father to get us out of our problems.
Ibland så behövs det alltså faderns gåvor för att ta oss ut ur problemen.
God's problem with you and I is our strength.
Så Guds problem med dig och mig, det är vår styrka.
After God spoke this to me,
efter att Gud hade talat detta till mig,
you talk about wind and fire and earthquakes.
Tala om vind och jordbävning och eld.
God began to send them against everything in my life that I thought was a strength.
Så började Gud sända det mot varje område i mitt liv där jag trodde att jag var stark.
Now I know a lot of what I'm saying doesn't fit some of the doctrine of today.
Jag vet att en del av det jag nu säger inte stämmer med vissa läror som Eisvang idag.
I'm telling you what God told me.
Men säg bara vad Gud sa till mig.
You measure it by the word of God.
Och ni får så att säga stämma av det här med Guds ord.
What I'm saying exalts Jesus Christ.
Men vad jag säger, det upphöjer Jesus Kristus.
It doesn't exalt man.
Det upphöjer inte människor.
When you hear doctrines that exalt man,
när du hör läror som upphöjer människor,
you better back away from them.
Så då ska du backa tillbaka.
God went to work on my strength.
Så Gud började jobba med min styrka.
Now what are our strengths?
Och vad är våra olika styrkor?
You don't have to raise your hand now.
Behöver inte räcka upp handen.
I just want to run this by you.
Jag vill bara.
How many of you feel that you are a tremendously honest person?
Hur många av er tycker själva att ni är fantastiskt hederliga och uppriktiga?
Do you think that you can't be compromised financially?
Tänker du så här, jag skulle aldrig kunna kompromissa när det gäller ekonomiska saker.
Are you a tremendously moral person?
Är du en fantastiskt, har du en fantastiskt högstående moral?
Are you a tremendously honest person?
Är du en fantastiskt uppriktig person?
Always tell the truth?
Ärlig, säger alltid sanningen.
I used to look at my life and I was so proud of these things in my life.
Jag brukade titta på mitt liv och jag var så fruktansvärt stolt över de här sakerna i mitt liv.
Did you know that God broke every single one of them?
Vet du att Gud bröt sönder alltihop det här i mitt liv?
He allowed them to be broken.
Han tillät dessa saker att brytas sönder.
He wasn't in the wind.
Han var inte i vinden.
He wasn't in the fire.
Han var inte i elden.
But he allowed every strength of my life to be crushed.
Men han tillät att varje styrka i mitt liv blev krossat.
Are you convinced tonight that you wouldn't steal anything?
Är du förvissad om ikväll, övertygad om att du skulle aldrig kunna stjäla?
Are you?
Är du det?
Under the circumstances that you have now, fine.
Ja, okej då, under de omständigheter som du nu har.
But what if it came down to where you were somewhere where you couldn't get anything?
Men om du kom till en situation där du vore någonstans där du inte kunde få tag i någonting.
And you've got a little child that's starving to death.
Och du har ett litet barn som håller på att svälta ihjäl.
And to save that child's life.
Och för att rädda det barnets liv.
You have to steal something.
Så måste du stjäla någonting.
Would you steal it?
Skulle du då stjäla?
You see, we haven't looked at all the circumstances, have we?
Alltså vi har ju inte tittat på alla omständigheterna, eller hur?
We might say here tonight, I would never harm another person's life.
Vi kanske kan säga här ikväll, jag skulle aldrig liksom komma åt en annan persons liv.
But under the right set of circumstances, we are capable of anything.
Men under den rätta sortens omständigheter skulle vi kunna vara i stånd till vad som helst.
Now don't come up here after church.
Kom inte nu fram efter
and tell me how good you are.
Efteråt och tala om hur fantastiskt bra du är.
I'm just trying to show you something.
Jag vill bara visa dig någonting.
Under the right set of circumstances.
Att under vissa omständigheter.
There's not a person in this room that can't be compromised somehow.
Så finns det inte en person i det här rummet som inte skulle kunna vara beredd att kompromissa på något
Even
sätt.
If it's just a little bit.
Även om det är bara någon småsak det är frågan om.
I have no right to look at anybody in this world tonight.
Jag har ingen rätt att se på någon i den här världen.
And to say that I'm better than those other people.
Och säga att jag är bättre än du.
They're no better than me, I'm no better than them.
De är inte bättre än jag är inte bättre än dem.
I have no right to judge.
Jag har ingen rätt att döma.
God alone is our judge.
Gud alena är vår domare.
We're going to stand before God one day and be judged.
En dag kommer vi att stå inför Gud och vi kommer att dömas.
What God wants from my life and yours.
Vad Gud vill ha från ditt liv och från mitt liv.
Is to have these broken places come in our life.
Han vill ha de här krossade områdena i våra liv.
To where we can hear him when he whispers.
Han vill ha de här områdena krossade tills vi kan höra när han viskar.
When that still small voice of God comes.
När den där stilla susningen, den där svaga rösten kommer.
We get our eyes back on him.
Att vi då får våra ögon på nytt fästa på honom.
Don't be looking at the Jezebels of the world.
Vi ska alltså inte titta på de Jezebels som finns här i världen.
The problems, the troubles of the world, the sinners of the world.
Och problemen i världen och syndarna i världen.
Get your eyes on him.
Utan ha våra ögon på honom.
Get your eyes on Jesus Christ.
Fäst våra ögon på Jesus Kristus.
Amen.
Amen.
And then start listening for that still small voice.
Also, börja lyssna efter den där stilla rösten, den stilla susningen.
Sometimes God just speaks so lightly. I have to say what?
Ibland talar Gud så stilla så jag måste fråga.
But he gets my attention.
Vad säger du? Men han får min uppmärksamhet.
He gets my attention.
Han får min uppmärksamhet.
But you see, he has to shout at me.
Men han måste skrika åt mig.
When I've got my eyes on something else.
När jag har mina ögon på någonting annat.
Peter got his eyes off of the Lord one day.
En dag så hade Petrus ögonen på något annat.
Jesus came walking on the water, the Bible says.
Och Bibeln säger att Jesus kom och gick på vattnet.
And there was a very rough ocean.
Och det var en mycket svår storm.
And you know the story, I think, of Peter walking on the water.
Och vi känner till berättelsen om hur Petrus vandrar på vattnet.
Jesus told Peter, step out of the boat.
Och så säger Jesus till Petrus, gå ur båten.
They were all terrified.
Alla var terroriserade av fruktan.
Oh, it's a ghost, it's a ghost.
Ja, det är ett spöke.
Why is it we're afraid of sometimes the very thing that God sends to help us?
Tänk att vi ibland kan vara rädda för just de saker som Gud sänder för att hjälpa oss.
Man, think about that one.
Tänk på det.
Jesus said, come on, Peter, come on out here.
Jesus säger, kom Petrus, kom ut.
Peter got out and started walking on the water.
Och han kom ur båten och han vandrar på vattnet.
And then after he got out, he looked around at the waves and the wind.
Och så efter en stund så tittar han på vågorna och vinden.
And he started going down.
Och så började han sjunka.
Now it's very simple. He started sinking because he got his eyes off the Lord.
Ja, det är mycket enkelt. Han började sjunka därför att han tog sina ögon från Jesus.
That's as simple as can be.
Det är så enkelt det kan bli.
He got his eyes on his problems.
Han fick ögonen på problemen.
He got his eyes on his troubles.
Fick dem på problemen, svårigheterna.
He'd been a fisherman all of his life.
Han hade hela sitt liv varit fiskare.
And he stepped out in that water many times.
Han hade gått ut i det där vattnet och ut i det där vattnet många gånger.
And every time he'd ever done that, he went down.
Han har gått, och varenda gång han har hoppat i sjön så hade det burit iväg neråt.
And you better believe the devil was right there.
Så du kan vara säker om att djävulen, han var där.
Peter, look what you're doing.
Ja, men Petrus, vad håller du på med?
That ghost has got you out here on the water.
Det där spöket ska ju hjälpa dig ur vattnet.
And the wind and the waves are blowing.
Och vinden och vågorna, det blåser och det stormar.
You're going to drown, Peter.
Petrus, du kommer att drunkna.
And Peter got his eyes off the Lord.
Och Petrus tar sina ögon från Herren.
He started going down.
Så börjar han sjunka.
Now, I want to show you something.
Och nu vill jag visa någonting.
That's my last point.
Det är min sista punkt.
The Bible says that Jesus reached out and took him by the hand.
Bibeln säger att Jesus sträckte ut sin hand till Petrus och tog honom.
That speaks to me about something.
Och det talar också om någonting.
That you can get your eyes off of the Lord standing right beside of him.
att du kan ta dina ögon från Herren fast han står alldeles intill dig.
He was close enough for Jesus to reach out and take him by the hand.
Han var så nära Jesus att Jesus kunde nå honom med handen.
Don't you ever trust in yourself.
Så förtrösta aldrig på dig själv.
Don't say I'm so close to God it doesn't matter.
Säg inte så här, jag är så nära Gud så det kan inte hända något, det spelar ingen roll.
If you take your eyes off of Jesus, you're going down.
Om du tar dina ögon från Jesus så då sjunker du.
Get your eyes on him.
Så fäst dina ögon på honom.
It might take an earthquake.
Kanske fordras en jordbävning.
Might take a wind.
Kanske fordras en stormvind.
It might take a fire.
Kanske fordras en eld.
But get your eyes on him.
Se till att du får dina ögon på honom.
And start listening to that still small voice of the Spirit of God.
Och börja lyssna till den där stilla rösten som är Guds andes röst.
The Lord bless you.
Gud välsigne dig.
That's all I've got to say tonight.
Det är allt vad jag har att säga ikväll.
Do you love the Lord?
Älskar ni Herren?
Do you love him?
Älskar ni honom?
Why don't you minister to him for a minute or two?
Just varför inte att vi ger till honom?
Just minister to the Lord a minute or two.
Bara vi ger tillbaka till Herren.
Amen. Love him a little bit.
Älskar honom.
Hey, praise the Lord.
Prisar honom.
Loving. Hallelujah. Father, we bless you tonight.
Vi välsignar dig, Fader.
God, we thank you for your presence here tonight.
Vi tackar dig för din närvaro, Herre.
Father, minister to these people now.
Fader, ge nu till dessa människor.
In the name of Jesus.
I Jesu namn.
Hallelujah.
Halleluja.
Touch them.
Och vidrör människorna här.
Halleluja. Thank you, Father.
Tack att du gör det.
God, we love you.
Fader, vi älskar dig.
Hallelujah.
Halleluja.
Let's just stand up a little better. Everybody just worship God. Would you do that?
Låt oss allesammans tillbe Herren.
Would you just worship God with me?
Vi bara tillber Herren.
Just lift up your hearts to him.
Vi lyfter upp våra hjärtan inför Gud.
Just begin to worship him.
Och börja tillbe honom.
Thank you, Father.
Tack, Fader. Halleluja.
Father, I glorify you. Lord, we worship you here tonight. Glory to your name, Lord. Thank you for your word, God. Thank you for your spirit. Glory to God. Glory to God. Glory to your name, Lord.
Hallelujah.
God, I worship you. Lord, I worship you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. I thank you, Lord. Amen. Hallelujah. God, I bless your name. Father, I bless your name, Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Just worship him. Worship him. Amen.
Tillbed Herren. Tillbed Herren.
God, we glorify your name. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. God, I glorify you.
Hallelujah.
Glory to your name.
Hallelujah.
Glory to Hallelujah. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord.
Fader, vi tackar dig för att du är full av nåd och sanning.
Vi
tackar dig, Jesus.